Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Hur vågar man gå mot den här draken? Hur vågar man gå mot den och skaffa mot?
Jag känner att jag kan knappt tro att vi sitter här i telefon med Jenny Ehlner.
Ja, så jag är då idrottspsykologs rådgivare som jobbar utifrån då kognitiv beteendeterapeutiska metoder.
Ett draken den med det.
Det är roligare och, faktiskt att vinna eller förlora en match med av att våga spela sitt spel.
Så är det flera spelare som har tappat lite på rankingen och det har varit lite hela havet stormar.
Där har du det. Det är mossa och flugsvamp, vet du. Så kör vi det här gruppspelsmatcherna nu.
Du lyssnar på Tennisvänner, podden som servar tennisglädje och görs av och för hobbyspelare.
15 love. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Ja, ska vi börja prata om? Är du med eller?
Jag är med.
Vi börjar vid botten. Ska vi börja prata om helvetes jävla skit?
Ja, det kan vi göra.
Låter det bra?
Ja, det
bra.
Låter...
Då bläddrar vi upp här. Kära lilla dagbok. Jag sa ju förra avsnittet att nu jäklar, nu ska jag dela hur det går. Nu ska jag berätta hur det går i min gruppspelsomgång.
Full transparency. Ja.
Full transparency. Nu ska jag in och spela gruppspel och nu ska jag inte nöja mig med bara, åh, nu firar jag. Det var bra att jag vågade. Utan jag ska spela för att vinna. Mm. Kul, tagga till. Det kanske kan gå riktigt bra. Om man bara, nu ska jag vinna, nu är det fullt fokus. Vi har lärt oss så mycket av oss själva i podden och av alla vi har pratat med. Så att nu vore det väl skam på torra land om inte någonting skulle ha satt sig. Okej, då ska vi se. Rubrik, gruppspelsmatcher. Höst 2019, match 1, situation. Ja, men jag har inte mött henne tidigare. Jag vet inte vem det är. Jag har ingen förkunskap alls.
Nej.
Gameplan. Hitta svagheten hos motståndaren. Försök att styra lite mot backhand. För min backhand kan ju vara lite vass kan jag tycka då ibland. Och sen är ju mina killesäljare att när jag faktiskt känner lite press att shit jag leder, nu tar jag hem det här. Då måste jag försöka knyta ihop säcken också. Så då tänkte jag, skrev jag bara spela säkert.
Mm.
Bollen kommer, jag tänker att jag ska tänka ball bounce hit. Och armen... kroppen blir skitstel och man gör ett slag som inte slår igenom, hjärnan går igång och sen var det bara utför. Sen spolades jag ner i avloppsvirveln. I avloppsvirveln. Okej, resultat. Förlust.
Ja.
4-1. I vår gruppspelsmatch spelar vi till 4 GM med ett set. 4-1. 4-0. Uppföljning har jag då skrivit en rubrik.
Ja.
Superstel. Knäna skakade, armen adrenalinstel, kunde inte slå igenom, gjorde dubbelfel, tänkte för mycket, står det här också, bara tänka hela tiden som ett jäkla flipperspel. Mm. Mitt mentala och min kropp hade det var ingen koppling överhuvudtaget. Det var totalt strömavbrott. Jag ville komma hem och kunna skriva i dagboken att jag hade vunnit. Så det gick skitdåligt. Och det här föranleder att så här kan vi bara inte ha det. Det kan inte vara så här att jag går ut och är så himla nervös.
Ja, strömavbrott. Ja, för fasen, det där är en ständig kamp. Men,
vi kommer lära oss jättemycket av Jenny. Och det som är roligt var också, tycker jag, inför att vi ringer henne. Vi har ju fått kontakt med Jenny Ehlner som är idrottspsykologisk rådgivare. och jobbar på Salk bland annat. Hon är gammal tennis-elitspelare själv. Men nu har hon ett företag som heter Your Performance. Och hon har då både föreläsningar och personlig coachning i det företaget mot bland annat tennisspelare. Och när vi la ut på storyn nu i veckan att vi ska ha ett avsnitt som hanterar nervositet, så ja, fick vi jättemycket input på från olika håll att det är ett ämne som... Oj, hör du vad... Nu är det en fågel som skriker ute. Ett ämne som många verkar vara intresserade av.
Det är någonting som vi alla funderar kring. Och jag tycker också att en tjej som vi följer på Insta gjorde ju faktiskt ett inlägg på Insta för bara någon vecka sedan där hon skrev hur mycket tennis is actually in the mind. Mm. Men nu kan vi väl ringa henne?
Ja, det gör vi.
Och se vad hon säger.
Ja, hej, det är Jenny.
Hej Jenny!
Hej!
Alltså för mig så är det här liksom som ett en dröm som blir sann. Jag känner att jag kan knappt tro att vi sitter här i telefon med Jenny Edner, idrottspsykolog eller idrotts-KBT-terapeut.
Ja.
På Salk jobbar du, eller hur?
Ja, exakt. I samarbete med Salk så jobbar jag med Your Performance, mitt företag där jag hjälper då idrottare hantera nervositet och det mentala i tävlingssammanhang.
Alltså det borde finnas någon som du i varje klubb, känner jag.
Ja, det
eller hur?
Det borde ja, vara så att det är jättekul, har kämpat hårt för det, så att det är roligt.
Bara rent som standard som ska ingå i tennisträningen, eller hur?
Ja, ja, verkligen.
Det borde ju vara obligatoriskt.
Nu får vi vara det här avsnittet.
Ja, precis.
Var är du nu? Vad gör du nu? Var är du någonstans?
Ja, men nu är det helg så att, och en, ja, det är fint väder, så jag passar på att vara ute på Ljusterö med familjen och ute på landet helt enkelt för lite återhämtning.
Oh, ja,
inför veckan.
Har du själv spelat någon tennis i sommar?
Ja, väl både och skulle jag säga. I början. Sen i och med att jag jobbar så pass mycket med det är i idrottsvärlden hela tiden. För att jag är tränare på Salk också. Så att, och sen extra privatlektioner och sådär. Så har ju tennis och idrott året runt. Så att,
med du måste ta semester från det?
Ja, exakt. Så jag måste ta semester.
Vem är du med tre ord?
Ja. Idag, liksom nu. Precis, ska man tänka snabbt.
Den får man fundera på.
Nej, men jag är en optimistisk individ som ser möjligheter och vågar utmana mig.
Härligt!
Ja, så jag är då idrottspsykologisk rådgivare som jobbar utifrån då kognitiv beteendeterapeutiska metoder. Och varför jag är tydlig med att jag är KBT-terapeut och jobbar utifrån KBT just för att många tänker sig mentala coacher inom idrotten, mental coach, som egentligen då inte är psykolog eller KBT-terapeut. Och då jobbar man utefter egentligen då som kallas för traditionella idrottspsykologiska strategier som då egentligen alla har hört talas om, som är då visualisering, målsättning, avslappning, det. Och det är bara att tänka positivt. Men då de senaste åren så har då idrottsvärlden Bosön, GH då, förstått att men det här med prestationsångest och psykisk ohälsa inom idrotten är mycket mer än så, för att det går inte bara att tänka positivt, tänka till sig nu ska jag klara av det här, eller visualisera sig själv och stå på pallen och jag kommer vinna den här matchen.
Vi googlade in på din webbsida. Överst på webbsidan ligger en stor bild där du träffar prinsen.
Ja, precis.
Berätta!
Ja, men det är jättekul. Jag fick ett stipendium från han just med, för att jag jobbar med KBT, alltså kognitiv beteendeterapi, riktat mot idrotten.
Fantastiskt.
Och ville stötta det helt enkelt.
KBT säger du.
Mm.
Vad är kognitiv beteendeterapi egentligen, och vad är det vad det gäller tennisen och mental coaching i tennisen? Hur?
Ja, men exakt.
Utveckla.
Ja, förklara enkelt liksom att ångest oavsett liksom, så är vi alla människor och individer och kan känna det. Och då har man märkt då att just då KBT, förändring av beteenden, är det som faktiskt verkligen hjälper. För att när vi får ångest så tar vi till oss olika så kallade säkerhetsbeteenden. Vi undviker, undviker det, eller gör så kallade överskottsbeteende. Och det är någonting man gör mer av. Underskott eller överskott på grund av då den här stressen.
Det jag ser framför mig när jag hör KBT, det är liksom att man ska utsätta sig för det som man är mest rädd för.
Mm. Exakt.
Kan du liksom... Är man på rätt spår då?
Ja,
eller hur,
nej,
hur skulle du säga?
Ja, exakt. Och vi kan ta det som första exempel är just det här liksom med KBT, att man jobbar med exponering. Alltså, du kan känna rädsla för det här, spindel eller höjdfobi och så vidare. Och då ska du utmana dig för det. Och när du kommer utmana dig så kommer du känna väldigt hög stress. Du kanske skakar i kroppen, skakar i benen eller håller andan, och det kan bli så pass mycket som man känner en känsla av panik. Men det man har sett är att vågar du utmana det här, så kan det fint då rehabilitering, så att man avvänjer kroppen vid den här ångesten. Men då måste man stå kvar och våga göra då det så kallade önskade beteendet. Okej, och det önskade är då att kanske våga klappa den här, att kolla på den, att du klättrar upp på stegen och du står kvar. Och du står kvar tills stressen går ner. För att vi kan inte ha så pass hög stress hur länge som helst, så den kommer gå ner. Men där vi då börjar undvika är att vi kanske klättrar upp 3 steg för att vi tycker att det här är läskigt. Och då går vi ner, och det blir då ett så kallat undvikande beteende. Och då bekräftar man egentligen varje gång sig själv att jag räddade mig själv, jag klarade av det här för att jag inte gjorde det här. Och det är så som egentligen ångesten blir värre och värre. Och i tennis då, så är det då när vi får så kallade, situationstecken, gummiarm. Okej, du får gummiarm för att du skakar så mycket, du är jättenervös. Och så känner man för stunden, jag måste bara sätta bollen. Och så börjar du dutta och du vågar inte slå igenom. Och då gör man egentligen då det här så kallade säkerhetsbeteendet. Du försöker säkra dig själv från då, att förlora. Men det är ångesten som styr. Och varje gång du egentligen har vunnit en boll på det här sättet också. Jo, vad händer då? Jo, då bekräftar vi oss själva. Vi bekräftar ångesten, stressen eller nervositeten.
Då har vi belönat ångesten istället.
Ja, exakt. Du har belönat, precis som du kan tänka dig på något sätt. Som att du har klättrat upp 3 steg men du gick ner. Åh, shit, jag klarade av det. Skönt, liksom. Och det är det som gör att vi tar till det här då om igen.
Mm.
Hur mycket jag än försöker andas lugnt så känner jag mig inte lugn.
Nej,
och det är egentligen beteendet när man bevisar för sig själv, alltså går emot ångesten som man bevisar, och då är det att våga slå igenom. Oavsett hur mycket du än skakar, ställ dig nära baslinjen som du brukar göra. Slå inte högre över nät, utan placera den där du brukar och så vidare. Alltså det spelet du brukar göra när stressen inte styr. Det är så du kan tänka dig när man menar då det önskvärda beteendet. Mm. Och det är det här som är som man vill då våga göra om och om och om igen.
Ja.
Nästa gång så kanske du känner 90% stress, nästa gång 70%, men du måste göra det beteendemässigt igen och igen och igen och igen.
Ja.
Så att vi kan inte egentligen tänka oss till det, utan det är beteendet. Och vågar man gå emot det här, då har man, det är det som kallas då exponering, som man hör då inom KBT, alltså att avvänja sig. Och vågar man gå emot det här, först kommer stressen gå jättehögt upp, alltså att du kanske känner den här 100%, alltså det är det värsta, det jobbigaste du känner i kroppen. Men går man emot, så teoretiskt sett, som forskning visar, så går stressen ner. Det är det här då som man gör konkret, en konkret beteendeanalys på. Vad är ditt stressbeteende? Vad är det önskvärda beteendet?
Ska jag nu, de här 6 matcherna som återstår den här gruppspelsomgången, gå in ännu hårdare och känna att jag ska slå igenom slagen, jag ska försöka göra hårda servar, så som jag spelar på träning.
Mm.
Och bara liksom gå igenom den barriären av krampaktig nervositet.
Ja, exakt. Det är det som är grunden i det.
Även om jag fortsätter förlora.
Ja, precis. Mm. För att då kan man gå till det som man kallar för alltså prestationen, processen och inte resultat. Okej, vad är det som egentligen ger resultat i slutändan? Jo, det är alltså processerna, prestationen du gör. Och processerna är det konkreta beteendet. Okej, och nu när du gnetade, när du höll igen, hur blev resultatet?
Mm. Jättedåligt.
Ja, precis. Det blev jättedåligt. Och det är det här som är det kognitivt, alltså tankemässigt. Att försöka säga det till sig själv när den här stressen tar över. Jo, men jag vet, jag vill ju bara sätta, men det kommer faktiskt långsiktigt bara bli värre. Och förstå liksom, de här kopplingarna när man väl står där. Plus en sak som är jätteviktig att förstå, som vi oftast försöker göra, är att okej, är det skönt att känna sig stressad och nervös?
Nej.
Det är
inte alls.
Det är ju inte det. Och vad händer då när vi känner då stress? Okej, blir man rädd eller det är skönt? Jo, vi blir ju rädda.
Stressa.
Vi flyr med känslan.
Exakt, vi försöker fly. Okej, men då menar man ju KBT. Okej, men du ska gå in och göra den här prestationen. Vad kommer du troligtvis att känna?
Var nervös.
Ja, du kommer vara nervös. Och det här är också 2 helt olika tillvägagångssätt att se det på. För vad försöker den traditionella idrottspsykologin göra med att tänka positivt, ta det lugnt, andas? Om man då utifrån det här som jag förklarar, vad försöker den göra?
Ta bort stressen.
Ta bort nervositet.
Ta bort prestationen.
Ja.
Ta bort
stressen. Okej, och så märker du att du blir stressad. Vad händer då tankemässigt?
Ja, då känner man sig också otillräcklig, eller vad man ska säga, att man har misslyckats redan där, att man ändå är stressad och nervös, att det är ett misslyckande.
Och då blir stressen vad då?
Då har man ökat på det istället.
Ja, precis, ni är med mig.
Och värre.
Ja, exakt. Och på så sätt har det ökat på och så blir den bara värre och värre och värre. Medan då i då KBT som är då det motsatta är att man går in med att jag förstår att det här är jättejobbigt, men och var beredd på att du kommer att känna så här. Så att när jag jobbar då med idrottsklienter, de säger alltid så här, men jag vill att det ska kännas skönt. Det här, det är det första steget att förstå, det kommer inte att kännas skönt. Och så kom hon tillbaka och sa, men det kändes väldigt jobbigt. Ja, vad sa jag att du skulle göra? Jo, just det. Det skulle kännas jobbigt. Och sen, det är då som det egentligen börjar kännas bekvämt.
För när du går emot det, då har du lyckats och då börjar det kännas bekvämt.
Ja, för att vem är det som styr då? Stressen eller du?
Jag har ju ett annat beteende som jag undrar är stress, kan vara stressbetingat faktiskt. Men där jag nog tror jag också har liksom matat mig själv med massa idrottspsykologiska mentala visualiseringstankar.
Exakt, de
var det här att jag ofta spelar bra i början på matchen och kanske leder. Sen kan jag liksom, när jag märker att det går att spela några dåliga bollar, då tappar jag fokus och tillit och att jag helt plötsligt då inte tror mig själv kunna driva det i land. Utan att jag liksom låter helt plötsligt står det lika. Och så helt plötsligt så blir det, då ökar man ju på stressen enormt mycket hos mig själv. Alltså då kom ju kraven. Och också de här negativa tankarna att jag är ju ändå så dålig och jag kan ju aldrig det här. Och det här kommer aldrig gå, jag kommer aldrig vinna och bla bla bla. Liksom.
Mm.
Vad är det egentligen som händer i huvudet liksom då? För det där har jag liksom inte kommit runt. Varför tappar man då fokuset och låter det här hända? För det är ju det jag gör.
Ja.
Alltså jag har så väldigt svårt att vinna. Utan det är liksom, jag vet inte, jag släpper det helt och hållet.
Ja, och det är roligt att säga, för det är väldigt vanligt när jag sitter i med idrottsklienter. Då spelar inte stor roll oavsett tävlingsnivå, elit eller klubbnivå. Och just där egna misstag och när det blir jämnt kan vara väldigt vanliga situationer. Och det som händer är om man går in i det kognitiva, alltså tankarna, så är det bättre än du beskriver det här. Okej, tänk om jag missar och gud vad pinsamt och vad ska andra tycka och så vidare. Okej, vi börjar från att haft fokus på bara bollen och det man egentligen gör. Hur jag rör mig, träffen och så vidare. Så börjar jag tänka framåt. Okej, och så börjar jag tänka framåt ännu mer, vilket leder till katastroftankar oftast. Ja. Och katastroftankar kan du tänka dig på idrottsplanen eller inför jobb, möte eller presentation eller skolan som ungdomar som jobbar. Om jag inte klarar av det här provet, gud, hela min framtid är förstörd. Kommer inte komma in på universitetet och så vidare. Okej, vad har vi där? Jo, vi har väldigt långa, stora katastroftankar som in i framtiden.
Är ett faktum.
Och ja, vad får du på köpet? Jo, ångest. Och, och det är det som händer där då. Att då får du den ångesten och då börjar du blir stel eller skakar och så vidare. Och då kan man gå till det här med känslorna som vi pratar om. Jo, det är obehagligt att känna och då blir du rädd för det. Och då blir det liksom en kombination av att du blir både rädd för dina egna katastroftankar och kanske tolkningar från andra och så vidare. Och plus stressen du känner fysiologiskt, det som är det.
Vad ska man göra då konkret då? Hur kan man råda bot på det?
Lära sig förstå vilka katastroftankar det är jag får i de här situationerna. Och vara förberedd på det också. För att motsatt till av att då tänka positivt i det här så handlar det om att förstå att det här kommer att hända.
Räkna med det liksom.
Faktiskt också då motsatsen till positivt, som menar på i en sån här situation, handlar om att kan du ta bort negativa tankar? Kan du ta bort tankar?
Nej, det är så.
Nej, men kan inte det. Du kommer aldrig kunna styra det från om det är 50, 30 eller 50 att du aldrig vill tänka en tanke. Och det här kommer att komma. Och det handlar om då är att förstå att negativa tankar kommer att komma. Och det här är det jag tänker, men att man accepterar dem istället för att man, om man inte är beredd på det, så börjar vi värdera dem. Och då blir vi mer rädda för dem. Och då vill vi försöka ta bort dem och så vidare.
Så man ska i princip säga välkommen, äntligen har det blivit lika här nu. Nu håller jag verkligen på att tappa det här.
Ja, framförallt acceptera att risken kan,
det visste jag väl.
Det kan hända. Det kan hända, men fokusera på beteendet. Vad är det som troligtvis gör det större sannolikt att jag presterar? Är det mitt säkerhetsbeteende att gneta eller är det mitt önskvärda spel? Är du med? Och då försöker du i den här situationen kombinera de här strategierna. Och det är det som är det svåra, för det går ju så här fort.
Sen så har jag också liksom funderat ganska mycket kring den allmänna attityden kring gruppspelet och alltså i klubben. Och där har man ju liksom hört att nej, men vi spelar bara för att det är roligt och du ska se att det här går mycket bättre än vad du tror och det har nästan varit liksom, när man känner då att man har förlorat gång på gång på gång, för det har jag verkligen gjort, då har jag nästan blivit provocerad. Och just den här känslan av att liksom en boll i taget och det där, att jag har nästan blivit lite förbannad då. Och då har ju den här peppen då fått motsatt verkan. Och då tänker jag så här, vad är det för pepp man ska ge en nervös tennisvän i vad är ditt bästa pepp inför en match eller en utmaning? Hur kan man hjälpa varann med nervositeten?
Ja, men jag skulle säga att det är att gå till med processen. Att det är roligare faktiskt att vinna eller förlora en match med av att våga spela sitt spel. Och kan jag våga acceptera här och våga misslyckas och torska ändå och våga liksom rikta sitt fokus på sitt spel, då så brukar nervositeten släppa och man blir mer nöjd.
Jag älskar det här.
Det där tycker jag är så fint. Var stolt över förlusten så länge du har gått emot de där demonerna.
Det här vill jag liksom printa in. Jag vill göra en tavla. Ja.
Jag vill tatuera in det.
Ja, men det är, så. Vi blir oftast mer besvikna på oss själva när vi går av då tennisbanan. Och så känner jag bara, nej. Tusan också, nu igen. Jag vågar inte. Ja. Och om du tänker på det, när du faktiskt också har vunnit, men du har stått där och bara duttat in bollen, inte har vågat. Nej. Känner man självförtroendet där då? Nej, man gör inte det.
Exakt, ja. Det krävdes det här dåliga spelet för att jag skulle vinna. Är det här typen av problem det vanligaste du möter? Eller vad skulle du säga är de vanligaste problemen bland fritidsspelande tennisentusiaster där ute?
40-plussare.
Ja, det skulle jag säga att det är. Gud vad pinsamt, ingen kommer vilja spela med mig. Kan vara ganska vanligt. Eller jag får inte vara med i gruppen längre. Okej. Okay.
Ja.
Och då...
Eller man blir outad också. Eftersom gruppspelsresultaten hänger på väggen. Ja. Alla går in och ser. 6-0, 6-0. Ja, men det kan man inte räkna med.
Hur ofta har det egentligen hänt att folk inte vill spela med en? Och att det blir totalt utskattad?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Nej, det vågar jag inte ens tänka på.
Men som du sa där, nej. Alltså det är ju en... Visst, vi kan vara rädda för, men hur ofta har det här hänt? Och det är det som
alltså jag har ju aldrig tänkt så om någon annan. Det är väl egentligen det jag kan utgå ifrån.
Exakt. Nej. Och det är den som du egentligen då som man då börjar jobba med av att jobba på sig själv också.
Ja.
Och det är där som då det som man menar på i den här åtgärden som kallas för är att ifrågasätta sina egna tolkningar.
Det här får ju liksom du svara på om du vill eller inte. Men vad tampas du med? För du spelar ju också tennis och har spelat på elitnivå. Mm,
precis. Just nu så spelar jag bara, jag tränar en gång i veckan i Salt och i Klas. Och vi tränar bara. Och ja, sen spelar ju vi matcher mot varandra.
Så du spelar inga matcher eller
precis,
så?
Nej, precis. Så att inte...
Du utmanar dig själv, men kanske inte så mycket nu för tiden.
Och där har det egentligen mest att göra med att jag vill göra andra saker i livet. Jag har tävlat så mycket och känner att, liksom att jag har hittat en bra nivå av att bara ha kul med tennisen. Det är ju många som lägger av med tennisen bara för att de har känt för mycket prestationsångest. Och så lägger de racket på hyllan. Och tre, fyra år efter och sånt där så var jag samma att jag inte ville spela. Men sen så tänkte jag, tusan, vad ska jag liksom inte spela tennis resten av livet? Någonting som jag älskar och som jag är bra på. Och då bara sänka kraven, de här tankarna, allt det här som vi har pratat om. Och förstå vad man själv har för barriärer där. Och jobbat med dem. Och därav då bara kunna hitta glädjen i det där jag är idag.
15. Om man nu har det här problemet och ringer dig. Eller någon kollega till dig som också håller på med sånt här.
Mm.
Vad har man för liksom, vad kan man se framför sig för tidsspann tills man känner att man faktiskt blir hjälpt och att det här beteendet kan försvinna? Är det här någonting som tar 2 veckor eller tar det 6 månader?
Jättebra, intressant fråga. Det är det här som är så intressant och beroende på också ålder som man jobbar med. Men först så är det ju, det är ett långsiktigt arbete, det är ju inte 2 veckor för att svara på den frågan. Det du hinner göra först så vet du när man jobbar i samtal, så först så har du intervju, ja, för att jag måste göra datainsamling. För att jämfört med den traditionella så är det inte så att jag bara tjuff ger tekniker första gången, för jag vet ju inte vem du är. Jag måste göra en analys på vilken situation är du blir nervös i, vad har du för stressbeteende, hur tänker du och så vidare, för att kunna använda mig av de forskningsbaserade KBT-teknikerna för att sen då ge åtgärder. Och vid andra tredje samtalet så får du med dig då läxor som du får träna då på när du är på tennisplanen, som du kan börja träna på i på träning och sen då på matcher. Och sen så kan man också få med sig en läxa av att tillämpa en stresssituation, den här personen som du inte gillar att förlora mot, men då ha med sig de här åtgärderna som du ska träna på och försöka förändra.
Kan vi här i podden på något vis nu göra en liten läxa som alla kan jobba med utan att du har den här analysen? Men...
Ja, men en läxa som är... eller i alla fall en situation som är väldigt vanlig där många spelare blir nervösa är när man leder. Leder, då har det här gamet, eller det står 5-2 och du ska bara knyta ihop säcken. Och där då så vill man, om vi då ska kombinera i KBT då, jo, vi har känsla, tanke, beteende. Först då, vad känner jag här? Jo, men här börjar jag bli lite nervös. Då blir jag mer passiv, stel i benen, kanske lite skakig i händerna och så vidare.
Alltså gummiarm, blöt i händerna.
Ja, gummiarmen, precis. Alltså att det är känslorna här, du får det här stresspåslaget. Uh-huh. Här är det då känslomässigt att då gå in, okej, jo men jag, att acceptera känslan att det här är så jag känner. Precis som att jämförelsevis, okej, jo men klättrar jag upp på stegen högst upp? Jo, men vad känner du då? Jo, då blir jag lite stressad. Okej. Att vara medveten över det. Två, vad tänker jag oftast för katastroftankar eller då negativa tankar i den här sammanhanget? Jo, tänk om jag förlorar. Gud, vad pinsamt. Andra kommer tycka att jag är dålig. Okej, var medveten. Det är bättre att jag förlorar, misslyckas med att våga spela mitt spel. Och troligtvis, sannolikhetsmässigt, så har det aldrig hänt att folk snackar skit om mig det här. Utan det är jag själv som tänker de här och tror på de här tankarna när jag har den här stressen. Och att då förstå de här då negativa tankarna och att styra sig själv till det. De exemplen som jag sa där. Och då 2, och sen 3, beteende. Vad är det för önskvärt beteende jag ska göra här? Okej, jag står och returnerar. Precis som att det står 2-0 eller 2-lika. Liksom, när det inte är att jag ska knyta ihop säcken, utan en situation när jag bara vågar spela mitt spel. Vad hade jag gjort då? Jo, då hade jag tagit ett steg in på andra serven och slagit igenom min forehand och försökt ta övertag. Och på en attackboll så går jag fram. Alltså att fortsätta styra mitt beteende. Och så sätter jag ihop de här 3 i den här situationen när du leder. Och sen vara medveten om att, som man också ger som läxa, att jag kommer alltid kunna hantera det här. Nej. Jag kommer falla tillbaka i gammalt mönster. Ja, det är okej. Vad kan jag göra nästa gång? Jo, då försöker jag här igen.
Tanke, känsla, beteende. Där har vi det. Lär känna det och acceptera det och fortsätt på bara. Exakt. Och just det här som jag då blir provocerad av, spela för att det är kul. Och jag har hört mig själv säga det också till andra. Och så inbillar jag mig då att det är liksom en självklarhet på något vis. Att man nästan skriver andra på näsan lite grann. Någon skriver mig på näsan. Att, ja, men det är klart att vi ska spela för att det är kul. För det här är min hobby. Det gör jag ju självklart för att det är kul. Men det är så mycket mer. Och det är det här som jag fascineras av. Att det tar så stor plats. Och att jag reagerar så starkt. Och att det är verkligen någonting som jag går och funderar på när jag tuckar ur diskmaskinen. Vad fasen kunde jag inte bara hålla ihop det här i 5 minuter till? Vad var det som gjorde att det seglade ur bild så?
Det här tycker jag är roligt. Släppa det där, spela för att det är kul. Spela på för att det är jävligt utmanande.
Exakt.
Tusen tack för att du hoppade in i våran podd.
Komplex sport. Ja, men tack själva. Jättekul att få vara med i den podd. Och...
vi hörs igen.
Ja, vi hörs. Ha det så bra. Hej då. Hej.
Gud vad bra att det här hände, Helena. För det här var ju perfekt då att du fick ett samtal med Jenny Edner.
Ja, precis.
Och att vi kan styra upp det här nu med hennes hjälp. Exakt. Och det var precis det här som ska fortsätta
ske
nu. Fortfarande. Så, ja. Nej, men alltså, nu har du ju verkligen påbörjat din KBT. behandling här. Exakt. Nu. Exponering. Ja då.
Exakt.
In i huvudet i elden här nu.
Ja,
göra
nu,
precis det där läskiga.
Nu, ut på fältet nu bara.
Ja. Ja.
Men apropå in med huvudet i elden, apropå. Och ut på fältet, alltså käka flugsvamp. Gjorde de ju vikingarna när de skulle ut i bärsärkargång.
Ja, det visste inte jag.
Jo, då när de skulle ut och kriga, då skrönan är ju i alla fall att när vikingarna skulle gå bärsärkagång och kriga och härja, då behövde de ju mod. Så käkade de ju flugsvamp eller någon giftsvamp. Så att de
för
fick
att
mod.
Utmana sig då?
Ja,
då?
Nej, men de tappade ju, de blev ju helt höga.
Supersjuk. Ja. Exakt. Jag tänker att man kanske blir jättesjuk.
Ja. Man får inte prova det.
Nej, men, nej det får man inte göra. Prova.
Men skröna ryck, liksom...
Du tänker liksom, den mentala bilden här är att man käkar flugsvamp nu. Eller vadå?
Ja, det var lite så jag tänkte. Och sen tänkte...
Gud, vad rolig du är.
Det var lite så jag tänkte, hur vågar man gå mot den här draken? Hur vågar man gå mot den och skaffa mod? Sen pratade ju vi också om... Ja, men hur är ditt tennisliv? Vad gör du? Du käkar inte flugsvamp?
Nej, jag käkar inte flugsvamp. Jag känner mig som en kråka här som kraxar. Jag har ju inte spelat tennis på hela sommaren. Jag har fortfarande inte spelat sen jag gjorde illa mig. Men jag känner att det bara gått rätt håll. Jag har varit duktig med rehabträning.
När... det här avsnittet sen så är US Open i full gång.
Och någon annan som är... US Open, sista Grand Slam-turneringen på året.
Exakt, det är liksom le grand finale. Skitsamma. Men i alla fall, någon annan som det är full rulle på, alltid. Det är vår härligaste tennisnörd. Förlåt att jag sa så.
Finns det någon som har en åsikt om någonting, så är det alltid vår Anders Ersson.
Our go-to guy, Anders Ersson, som ska liksom upp imorgon bitti. Nu är väskan packad, tanken skarp och planet går imorgon.
Han har redan schemat för första 2 dagarna, berättar han.
Ja.
Så vi ringer honom och lyssnar på det samtalet.
Ja, ser man någon spaning från... Ska vi göra det till dagens smash?
Dagens smash.
Vi ringer Anders Ersson.
Anders Ersson.
Tjenare Anders. Hur känns det?
Hej på er. Ja, det känns väl rätt bra faktiskt.
När går planen imorgon?
Vid lunchtid, säger vi alltid då. Då är man framme på eftermiddagen i New York. Men då ska jag inte gå på tennis imorgon, utan jag ska faktiskt första dagen gå på tisdag.
Ja, okej. Okay. Årets US Open.
Det här är inte ofta man vill säga, men det ser faktiskt ut som Stockholm ska få varmare den här kommande veckan än vad New York ska få. Så i alla fall första dagen här så ska det vara någonstans mellan 23 och 25.
Men vad har du i kikan, Anders? Vad ser du? Är det något liksom speciellt du ser fram emot?
Jag gillar ju att vara där första veckan, för då spelar ju många av spelarna på små banor. Mm. Lördagen innan turneringen då så släpps programmet. Och eftersom jag kommer vara där på tisdag så vet jag ju vilka som kommer att spela. Och där är det riktigt bra matcher. Och där kanske den allra bästa matchen är är det poddens favorit här, mm-hmm. Stefanos Tsitsipas som spelar mot Rublev från Ryssland till exempel, en sån här match som är ganska osannolik för första omgången.
Men Rublev, är det han som spelar med kepan bak och fram?
Ja, det kan han göra. Han är inte de här en ung ryss som inte har kommit som många trodde att han skulle vara ännu bättre än vad han egentligen är just nu då, men har en väldigt hög nivå.
Varför är den osannolik? Varför då?
Normalt ska de båda två ligga så högt på rankingen så att inte de möts. Men nu har Rublev haft ett tungt och lite skadefyllt år och Tsitsipas inte heller gått så himla bra.
Men hade vi en spaning om vem som slutligen står där på och håller bucklan?
Att Andy Murray då har opererat så är det ju tre stycken. Det är ju Djokovic och Nadal och Federer som står i en viss särklass. Och under dem så är det flera spelare som har tappat lite på rankingen och det har varit lite hela havet stormar under de här tre då. Och några som ligger högt, till exempel Alexander Zverev, har ju knappt vunnit en match på hela året.
Federer då? Hur mår han nu efter?
Federer tror jag mår betydligt sämre än vad vi tror efter den här förlusten som han då genomled mot Djokovic i Wimbledon. Mm. Utan att känna till det i detalj så tror jag att den tog hårdare på Federer än vad vi tror. Att ändå ha chansen var han står i karriären med två matchbollar i egen serv och inte lyckas vinna.
Ja, exakt. Nu behöver
det måste vara väldigt, väldigt tungt.
Då hjälper ingen KBT i världen.
Om vi säger att vinnaren inte finns bland Nadal, Djokovic, och så kan vi tänka oss att Federer gör sitt livsturnering här, eller inte sitt livs, men i alla fall på väldigt lång tid, så har ju han chansen. Och sen är det den här ryssen då, Medvedev, som är en ung kille.
Det är han som har kepan bak och fram, tror jag.
Nej, jag tror i och för sig inte. Du kan nog tänka på Rublev ändå där som spelar.
Ja, det kanske är
det. Men det är fler som kan tänka sig spela. Och sen om det är väldigt varmt i USA så är det fler som spelar med kepa också. Medvedev är ju då, han spelar ju en ganska spännande tennis på det. Att han är nästan spelar utan skruv och nästan föser bollen och är bra på att hitta vinklar. Men sen har han på senare tid då helt plötsligt fått en knäpp när han har spelat och helt plötsligt börjat spela mycket, mycket hårdare och helt ändra tempo i matchen. Bland annat, det var så han vann här mot Djokovic då i Cincinnati.
Vad spännande.
Det är ju ett väldigt enkelt tips. Men alltså, om vi säger i ordning då Djokovic, Nadal, Federer, Medvedev, så har vi herrsegraren då.
Ja, väldigt spännande. Men hur ser det ut på tjejsidan då?
Tjejsidan fortsätter ju vara väldigt, väldigt öppet. Och där det är väl alla som... Där har ju Serena som fortfarande jagar... Serena Williams då som jagar rekord.
Ja, just det. Och, jag upplevde nästan henne lite desperat att vinna det där.
Ja, det känns ju lite som att det börjar bli desperat. Och ska vi säga damsegran så är det väl...
Halep,
absolut. Serena Williams måste man väl säga. Mm. Och sen får vi se Naomi Osaka som har varit lite skadad på senare tid. Så får vi se vad hon kan göra.
Åstadkomma. Och sen så har vi de här...
Det finns ju flera utav de här Pliskova till exempel som kan...
Just det, Pliskova som är lång och blond.
Ja, precis. Och spelar hon bra, spelar hon bra så spelar hon ju jättebra. Nej, men sen har det varit med damsidan så har det ju varit så att nästan vem som helst har kunnat vinna. Men det finns ju en tyska, Kerber har ju varit bra men haft en...
Ja, men Kerber har jag inte sett.
Nej, men har ju då helt fallit igenom det här året.
Ja, jag hoppas på Johanna Larsson. Tänk om hon skräller. Tänk om hon gör det.
Ja, tänk om hon möter en amerikanska som heter Davis då i första omgången. Den ska hon väl egentligen kunna ta. Så att hon har ju, men samtidigt har hon ju gjort det väldigt bra som har tagit sig till...
Bara genomfört hela kvalet. Det är fantastiskt. Hela.
Ja, precis. Och sen följer han sån här Goff då, den här unga tjejen är ju bra. Coco Goff. Ja, Hon, och det, kommer, det är en ganska stor hype om henne då, såklart, om hon kan följa. Det är såklart en ganska tung press på henne eftersom hon är så väldigt ung då. Men det är ju en ganska stor press på henne att hon ska lyckas såklart. Och,
verkligen.
Men så att hon kommer ju säkert att få någon, jag har inte tittat exakt hur det ser ut, men hon kommer ju säkert att få någon kvällsmatch här nu som är spännande de här första dagarna, och det kommer att följas jättenära då.
Spelar Johanna någonting de här första dagarna?
Så att jag tror både Johanna och Rebecca Pettersson faktiskt spelar redan på måndag då. Ja. Johanna har gjort det jättebra.
Ja, det ska bli så kul att följa henne. Ja, det känns otroligt kul faktiskt att ha de här två tjejerna i US Open, att faktiskt ha lite svensk representation.
Verkligen.
Ja, kom igen nu. Ja. Kom igen nu. Men vi som är kvar här i Sverige, var ska man titta? Vilka kanaler visar? Har vi koll på det?
Eurosport och Eurosport Player är ju det som är enda möjligheten egentligen, eftersom det är liksom det är ju i USA och så det blir liksom svårt då om man jobbar. Alltså det känns ju helt underbart att ha dig på plats. Och just också därför att du hänger på de där små banorna och kan följa de här stora stjärnorna på nära håll. Ja, så coolt alltså. Ja, nästa år kommer vi med. du kan väl göra en klädspaning och kora bäst klädda, tycker jag, både på herr och dam.
Ja, precis. Men den stora spänningen är ju vad egentligen det du pratas om nu är ju vad Serena kommer att ha på sig. Och sen har inte jag följt här, eller det släpps väl i början på, eller egentligen precis någon dag innan, så släpps väl även vilka uniformer som till exempel Federer kommer att ha, som jag faktiskt inte har sett.
Nej.
Jag faktiskt en sak som vi inte får missa är ju att jag ser att i första omgången så verkar det verkligen som det är att Serena Williams möter Maria Sharapova faktiskt.
Jaha! Oj, vad roligt. Vilken rolig match.
Ja, jag är så avundsjuk. Ja. Jag hade så gärna velat hoppa på det där planet tillsammans med dig. Det ska bli spännande. Det ska bli jättekul. Och tack så mycket. Nu fick vi verkligen feeling här. Nu när jag har varit lite sjuk här så har jag flickat igenom serier på HBO och på Netflix och liksom, då har jag tror att det är HBO som har en ny serie som heter The Foreigners. Har du sett den?
Ja, nej, jag vet vilken det är den norska.
Så fläng serie.
Det är så roligt, fast från historien.
Ja, helt plötsligt så blixtrar det till från sjön, det blir strömavbrott och sen så ploppar det upp för folk ifrån alla tider. Så den stadsbilden är ju så rolig då. Då har du liksom folk, ja men det är allt från vikingatiden, stenålders människor till 1800-talet och hästrosker och fiddlers och allt vad möjligt. Ja men det är så roligt. Och då är det så här, det är en polis som ska samarbeta då med en medeltida isländsk nordnorsk böna som är tuffare än stål.
Mm.
Som i första avsnittet liksom men kan du stanna här vid kyrkogården, kan du stanna här lite grann bara, och så ser han henne hoppa ur bilen och liksom så går de fram till muren och skrapar av en stor bit mossa som hon sedan petar ner i brallan.
Ja. Vitmossa liksom.
Ja, grönmossa, en platt bit liksom. Ja. Den var där. Där. Jaha, ja, för jag har alltid funderat liksom, hur fan gör man med det där när man inte hade binder? Mossa såklart.
Mossa såklart.
Ja.
Ja, men perfekt.
Så då vet
där
man ju det.
Det. Ja, det är mossa och flugsvamp, vet du. Ja. Sen bara kör vi. Sen kör vi den här gruppspelsmatchen här nu.
Jajamän. Lite mossa så löser det sig.
Japp, bra. Mossa och flugsvamp, det är liksom bara ut i, möt drakelden med det.
I naturen.
I
i spenaten.
Och glöm inte, du hittar alla våra drygt 50 avsnitt där poddar finns. Sök Tennisvänner. Du kan också lyssna direkt från vår webb tennisvänner.se. Där hittar du också tenniskalendern. Gillar oss får du gärna ge oss ett omdöme eller tipsa dina egna tennisvänner. Och vill du komma oss närmare så finns vi på Instagram och Facebook.
Tennisvänner presenteras i samarbete med Dwarf Studio.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.